välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag på juldagen. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin, jag är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer också hålla i vår gudstjänst idag på juldagen. Och gudstjänsten har naturligtvis temat Jesu födelse. Vi ber tillsammans. Herre vår Gud, du har uppenbarat din härlighet för alla jordens folk i din enda son, han som är ljus av ljus. Möt dem som trevar i mörkret, förbarma dig över de bedrövade och övergivna och låt oss alla få se honom. Ljuset som tröstar våra ögon, han som med dig och den heliga ande är en Gud från evighet till evighet. Vi ska sjunga den första salmen tillsammans. Den är, hittar du på nummer 95 om du vill slå upp den i den blå sångboken om du har en sång framför dig. Men annars kan vi bara ha hjälp av skärmarna för att se sångtexten till salmen som heter O du saliga. Ibland, mitt i all julstök och stress och allt som ska göras, allt som ska upplevas och som man hoppas hinna med, så hör man eller ser man någon liten påminnelse om, ja men det är ju det julen egentligen handlar om. Det kan vara olika saker folk stoppar in i den formuleringen, gemenskap, att vara tillsammans och så vidare. Men det finns liksom en insikt runt omkring jul som delas av väldigt många, att vi har en tendens att ha en högtid som handlar om någonting och samtidigt så irrar vi bort oss och fyller den med en massa annat. Och vi glömmer liksom av vad som är viktigt och så jäktar vi och stressar vi över sånt som egentligen inte är målet och meningen med vad vi håller på med. Så på det sättet är julen som en liten, vad ska vi säga, som människolivet i ett litet nötskal. Det finns ett mål och en mening med det, men vi glömmer så lätt bort vad det är. Och så börjar vi stressa och irra omkring och söka efter glädje och lycka och frid och tillfredsställelse av våra behov på sätt som inte är de tänkta. Vi kommer strax i vår syndabekännelse be till Gud så här: jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Och det var ett sätt som Jesus sammanfattade när en person kom till honom och frågade: vad är det viktigaste budet i lagen? Med andra ord, vad är meningen med livet? Vad är det viktigaste för en människa att göra? Och Jesus svarade att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Och när vi glömmer att det är det som är livets mening, relationen till Gud, relationen till varandra, då börjar vi stressa och irra omkring. Vi börjar söka andra mål i livet och det går ut över inte bara vår gudsrelation utan också relationerna till varandra och vår egen hälsa. Men här och nu får vi en chans att rikta om våra liv. När vi kommer till Gud och ber Gud om förlåtelse för att vi glömt eller medvetet liksom vänt meningen med livet ryggen. Vänt Gud ryggen. Och när vi kommer till Gud och ber om hans förlåtelse på det sättet så tar han alltid emot oss vad det än är vi har på våra hjärtan. Så ta chansen att nu tillsammans med oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Så här står det i Nya Testamentet. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Så får vi ta emot förlåtelsen och så tackar vi tillsammans. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen, vers 3 och 4 av Fröjdas vårt sinne. Nu ska jag säga någonting till alla barn som är här idag. Normalt så har vi söndagsskola och barnsamling här. Nu har söndagsskolan jullov. Så det betyder att ni får vara med på hela gudstjänsten här uppe. Vi ska sjunga en sång särskilt med er barn. Vi hoppas ni sjunger alla sånger med oss. Men vi har ju övat en hel månad på en sång. Det som har varit barnens sång för december. Som heter Det folk som vandrar i mörker. Och den här sången, den är nästan ordagrant den bibeltext som jag också kommer predika över idag. Så kläm i både barn och vuxna när vi sjunger Det folk som vandrar i mörker. Och så får vi liksom börja värma upp våra tankar för att höra texten och predika över den om en liten stund. Det folk som vandrar i mörker. ber tillsammans. Gud, du som är från evighet till evighet, vi tackar dig som fötts som ett barn och blivit människa i Jesus Kristus. Öppna våra ögon så att vi ser det under som sker mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
Episteltexten är hämtad från Hebreerbrevets första kapitel. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi upplyfter våra hjärtan till Gud och hör dagens evangelium. Och det är från Matteus evangeliets första kapitel. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Gammaltestamentliga läsning, som också blir predikotext för oss, kommer från profeten Jesajas 9 kapitel, verserna 2-7. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig, som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågares stav, som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och Gud, tack för det du visade och talade till profeten Jesaja för så många år sedan. Men Gud, vi ber nu att du också ska tala till oss och visa oss vad vi behöver förstå, vad vi behöver ta till oss, vad vi behöver tro och liksom släppa in i våra liv ifrån ditt ord. Så kom och tala till oss, Gud. Låt ditt ord få göra skillnad i våra liv. I Jesu namn. Amen. Har du funderat på vad du skulle göra om du kunde resa tillbaka i tiden? Om det är så att man har kollat på årets julkalender, tidstjuven, då har man fått gott om chanser att fundera över hur skulle det vara om jag kunde färdas i tiden, framåt eller bakåt. Mestadels färdades man bakåt i den, men det dök upp några figurer, Gustav Vasa till exempel, som fick färdas framåt och fick se häpnadsväckande saker. Och det är inte bara i år, flera gånger de senaste åren har julkalendrarna handlat om människor som byter plats i tid. Och jag tror att det passar särskilt bra just under jul att tänka på tid och att färdas i tiden, för vi är ju ännu mer nostalgiska än vanligt just den här tiden på året. Vi tänker på vår barndomsjul om vi är lite äldre, eller vi kanske tänker på hur det har varit förr. Såg man Lucia-morgon på SVT så var alla klädda som om vi levde liksom under det förra seklet, eller förra seklet. Vi älskar traditioner, vi vill att saker ska vara som det har varit förut. Så att resa i tiden hör på något sätt till julen. Hade du valt att resa bakåt eller framåt? Det finns en amerikansk komiker som heter Nate Bargatze, och han har en liten liksom bit eller sketch som har blivit viral, där han pratar om att även om han kunde resa tillbaka i tiden skulle han inte vara till någon nytta, för han skulle inte kunna förklara en enda uppfinning och han skulle inte ens minnas vem som blir nästa president. Så tidsresor vore meningslösa för honom. Vi har läst 3 bibeltexter och 2 av dem är nästan som tidsresor. I Matteus läste vi ordet uppfyllelse. Det betyder att Matteus sa att det som händer nu, det är det som förutsades för flera hundra år sedan. Även om han lever i nuet så är det som att han kan färdas tillbaka och se att det här var ju meningen med det som har hänt i vår historia och det som människor har fått se i förhand. Medan Jesaja, som är vår predikotext, han får nästan göra något av en tidsresa framåt, därför att Gud visar honom någonting som ännu inte har hänt. Han levde 700 år ungefär före Jesu tid, och Gud kom till honom. Gud hade gett honom uppgiften att vara profet, vilket inte bara betydde att tala om framtiden, inte alls. Mycket av det han sa var väldigt relevant för hans egen tid. Men han fick ändå se saker som ännu inte var verkliga. Vad var det då Jesaja fick se? Vad var det han fick se framåt som Matteus fick uppleva och valde att blicka bakåt för att liksom förankra och förstå, och som vi också idag behöver ta till oss? Ja, vi ska ta itu med den syn som Gud gav Jesaja, som han liksom målande har beskrivit för oss, och så ska vi ta den bit för bit och se vad den betyder och hur det har gått i uppfyllelse i Jesus, julens huvudperson. Det första som Jesaja talar om, det är en förändring, en förvandling från mörker till ljus. Vi såg det i vers 2 och 3 och vi sjöng det om och om igen, så ni känner kanske igen orden vid det här laget. Att det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Så Jesaja målar upp en ganska dyster bild för det första. Att vandra i mörker, att bo i dödsskuggans land. Det är liksom 2 parallella uttryck som tillsammans, när vi sätter ihop dem, målar en dyster och mörk bild av att befinna sig i varaktigt mörker. Bo gör man ju en lång tid, man bor i mörker. Och precis som bo så kan även vandra vara som en slags metafor för hela livet. Var man bor eller var man går. Ja, på den tiden så gick man överallt. Man åkte inte elsparkcykel eller Bolt när man skulle färdas, utan man gick. Så att bo och att vandra betyder att i allt man gör. Och så beskriver Jesaja ett folk som hela deras liv är inneslutet i mörker. Jag hade en fysiklärare i högstadiet som brukade ställa den retoriska frågan vad mörkrets hastighet är. Man jobbar ju betydligt mer med ljusets hastighet för det mesta. Därför att mörker är en saknad av någonting, eller hur? Mörker är avsaknaden av ljus. Och så är det ju med det här folket. De vandrar i mörker, de saknar någonting. Och samtidigt så låter dödsskugga, det signalerar inte bara att något saknas utan att någonting också är i vägen. En skugga är ju ett mörker som inte bara uppstår för att det saknas ljus utan för att någonting blockerar ljuset. Så Jesaja sätter ord på en aspekt av att vara människa som är att befinna sig i ett varaktigt mörker. Vi saknar någonting, vi saknar det ljus vi behöver för att hitta rätt. Men vi lever också med en blockering mellan oss och ljuset, mellan oss och Gud som vill vara vår väg, vårt liv och vill visa oss vart våra liv ska ta vägen. Och så vandrar och bor det här folket i det här villkoret. Men det ska inte alltid förbli så, säger Jesaja. De ska få se ett stort ljus. Det ska stråla fram. Och ljuset ska leda till glädje. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig. Jesaja ger oss alltså en första hint här till var julens glädje finns någonstans. Den finns inte bara i största allmänhet för att det är jul eller för att det är en viss tid på året eller för att vi har en viss högtid, utan profetian om julen och hur den ska ge glädje är att den ska ge glädje till människor inför Gud. Det är i vår relation till Gud som julens glädje verkligen blommar ut. Det är där vi ska söka julens glädje. Men Jesaja säger inte vilket folk han pratar om. Han pratar lite anonymt, lite vagt än så länge. Det är folk som vandrar i mörkret. Vilka är det? Ja, är det så att några av oss vandrar i mörker? Att vi inte vet vad livet är till för? Vi kanske känner oss vilsna. Eller så kanske vi känner inte bara en avsaknad av ljus och ledning utan kanske rent av en blockering. Någonting är i vägen. Någonting kastar en skugga eller ett mörker i mitt liv. Hur ska jag i så fall hitta glädje? Ja, precis som mörker kan ha i våra liv kan ha komplicerade orsaker. Psykologiska, fysiologiska, sociala. Men så finns det ändå en aspekt av vårt mörker som handlar om att vi i vårt naturliga tillstånd finns på avstånd från Gud. Vi saknar Guds ljus och vår synd och vår tendens att liksom leva för oss själva som om Gud inte fanns. Vi lever utan att älska Gud över allting som vi bad i början av gudstjänsten. Det kastar en skugga över våra liv. Och nyckeln till glädje kommer att vara att glädjas inför Gud. Men hur ska det gå till? Vad är det som åstadkommer skiftet? Jo, när vi kommer till vers 4, 5 och 6 så beskriver Jesaja vad det är som åstadkommer förändringen. Han upprepar ordet för. Så det här blir liksom, det ska gå från mörker till ljus för att. Vad är det då som händer? Ja, i vers 4 så börjar han med att beskriva: du ska bryta deras bördors ok, deras skuldrors käpp, deras plågares stav som på Midjans tid. Även Jesaja kan resa bakåt i tiden alltså, inte bara blicka framåt, utan han jämför det Gud visar honom med någonting som har hänt tidigare i Israels historia. Och det är att Gud befriar från förtryck. Bördors ok och skuldrors käpp låter som slaveriet i Egypten, och Midjans tid låter som när Gideon med sin lilla insatsstyrka fick besegra en mäktig armé genom Guds kraft. Det här handlar om att Gud ska göra någonting som åstadkommer en befrielse från förtryck och slaveri. Vers 5 fortsätter: varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Som vers 4 handlar om slut på förtryck handlar vers 5 om slutet på krig. Och Jesaja använder väldigt, vad ska vi säga, påtagliga, konkreta bilder som för hans ursprungliga hörare och läsare hade förmodligen gett dem ett, liksom, ett pulspåslag eller adrenalinpåslag. Varje stövel buren i stridslarm. Man kan nästan höra trampet av fienderna som kommer. Och när man hör orden mantel vältrad i blod kan man se framför sig bilden av ett slagfält. Jesaja levde under tiden som det pågick. Det var inbördeskrig och krig mellan Israels folk och de omgivande folken. Så för de som hörde och läste honom för första gången så var det inte svårt för dem att relatera till vad en stövel buren i stridslarm, hur den lät eller hur en mantel vältrad i blod såg ut. Och så säger han, de kommer eldas upp. Krigsmateriell behövs inte längre. Det ska bli fred. Och så för det tredje kommer förklaringen. Hur ska det här gå till, Jesaja? Varför ska det bli fred? Varför ska förtrycket och kriget upphöra? Jo, säger han, för ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Jesaja började med att prata om ett folk. Vakt, anonymt, lite avlägset. Det är folk som vandrar i mörker. Men nu talar han om att ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Så han avslöjar här nu för sina läsare. Det är vi som vandrar i mörker. Men vi ska inte alltid göra det. För någon ska komma och vända mörkret till ljus. Ett barn blir oss fött. Det låter som en otippad lösning på ett helt folks problem. En son. Det föds ju pojkar och gossar och söner hela tiden. Men det är någonting speciellt med det här barnet. På hans axlar vilar herradömet. Inget folk vill ha ett barn som kung. Det finns till och med en bibelvers som säger det. Ve det folk som får ett barn till en kung. Därför att en omogen person ska inte få den sortens auktoritet. Vi har ju ibland i både förflutet och samtidigt sett vuxna som verkar alldeles för omogna för att hantera massa makt. Men ett barn. Men det här barnet kan axla bördan. Det är någonting speciellt med det här barnet. Och så antyder Jesaja, fast det kanske inte syns så tydligt i vår översättning eftersom ordet skuldror byts till ordet axlar, men att lösningen på människornas förtryck, oket som ligger eller, och käppen som slår på våra skuldror, lösningen på vårt förtryck, på våra problem, på det mörker vi har, det är att han ska axla herradömet. Vi har fått axla förtryck och slag, men Jesus, sonen som föds, ska axla herradömet. Så bördan kommer att lyftas av våra axlar och läggas på hans. Man brukar säga att kärt barn har många namn. Och i det här fallet så är det 4, för att vara exakt. 4 stycken ordpar staplas upp för att beskriva den här pojkens namn. Matteus talade ju också om att han skulle heta först Immanuel och sedan Jesus. Vi behöver förstå att i Bibelns tid eller i Bibelns liksom sätt att uttrycka sig så kan namn helt enkelt betyda en titel eller beskrivning eller rykte. Det här är hur dan han kommer att vara. Så här kan du kalla honom och tänka om honom och lära känna honom. Under och rådgivare är det första av namnet. De hör förmodligen ihop som ett ordpar snarare än att separera dem lite som vår översättning gör här. Underbar rådgivare. Barnet som föds kommer att se utvägar som ingen annan ser. Barnet får också kallas mäktig Gud. För han kan försvara oss mot alla våra fiender. Det lilla barnet, och det här kanske är det märkligaste av alla namn. Det lilla barnet får kallas evig far. För han kommer alltid vara vår tillflykt. Han får kallas fridsförste. Därför att han är kungen eller försten som får allting att blomstra. Det hebreiska ordet för frid, shalom, betyder att allting är på rätt plats, allting är som det ska, allting mår väl, blommar ut och kommer till sin rätt. Vilket underbart barn det är som ska födas. På vilket sätt angår nu de här orden oss? För det första får vi säga så här, att om vi vill ha julglädjen så måste vi också se allvaret i vitögat. Utan Jesus vandrar vi i mörker. Hela det mänskliga tillståndet är under dödens skugga. Det är oartigt och ofint att säga det, särskilt en dag som ska vara glad, men inte ens på juldagen kan man fly undan den verkligheten. Det står också i nyheterna idag om olyckor och annat som har berövat människor livet. Vi lever i mörker och under dödens skugga. Vill vi ha glädje så behöver vi se mörkret, och så behöver vi låta Jesus komma med sitt ljus. Vill vi ha julfriden så behöver vi låta honom axla herradömet. Vi behöver låta honom vara vår herre. För utan Gud så hamnar vi vilse i människor, i förtryck och i våld och krig. Vi behöver lämna ifrån oss kungakronan eller auktoriteten, herradömet, från våra egna axlar. Vi kan inte bära den bördan, men Jesus kan bära den. För han har kommit. Det Jesaja såg, det satte Matteus sin uppfylld stämpel som han använde gång på gång i början på sitt evangelium. Uppfyllt, uppfyllt, uppfyllt. Han stämplar liksom profetia efter profetia och säger, det har hänt. Nu har det blivit verklighet. I Jesus har den här profetian gått i uppfyllelse. För Jesus visste råd där vi var i en återvändsgränd. Han blev vår underbara rådgivare som löste vår knipa. Han är den mäktige guden som kämpade och segrade där vi var maktlösa. Han är en far vars famn alltid är öppen för alla som flyr till honom. Och han kommer aldrig visa bort någon som kommer till honom. Och tack vare honom har vi fått frid med Gud. Han är vår kung som har gett oss fred. Så vilket av Jesu namn angår dig mest i jul? Vilket av Jesu namn vill du liksom fästa dig vid särskilt i jul? Vill du att Jesus ska vara en underbar rådgivare för dig i något du möter just nu? Behöver du att han ska vara en mäktig Gud som kämpar någon strid för dig? Behöver du att han ska vara en evig far som välkomnar och omfamnar dig? Behöver du att han ska vara fridens första som blir ett slut på konflikten med Gud eller med andra? Där finns nyckeln till glädjen och friden i jul. I barnet som har fötts och i hurdan han är. Så pekar Jesaja för det sista på en tredje sak, nämligen ett rike som består. Det är inte bara en kung som ska dyka upp som många av dem han fick se i sin livstid. Jesaja under hans liksom verksamma period åtminstone fick se fyra kungar komma och gå. Det är en turbulent tid i Israels historia. Men här säger han att det här är ett rike som ska bestå. Det ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Det här är ett rike som inte har någon gräns. Och man kan översätta det där att det inte ska ha någon gräns på lite olika sätt. Här står det mest som att det är utan gräns i tid. Det är ett rike för evighet, och det är sant. Men det är också ett rike som saknar gräns i Jesajas profetia, så att säga, utrymmesmässigt, rumsligt. Det är ett rike som ska utbredas i hela världen. Det kommer inte att ha någon gräns. Det är ett rike och en frid som ska breda ut sig. Julevangeliet om att Gud har blivit människa för att dela våra liv och rädda våra liv, det är tänkt att spridas från person till person, från folk till folk, så att riket utbreder sig. För nu har Davids tron fått sin rättmätige innehavare i Davids son, som Matteus kommer att kalla honom sen. Men hur ska vi då tänka om de här orden? De låter väldigt optimistiska. Fred och frid och ingen gräns, och allting ska vara, verkar som att allting ska vara perfekt. Hur ska vi tänka om det här? Det är inte riktigt så det ser ut i världen just nu. Ja, här finns intressanta saker som händer i perspektiven. Vad är framtida, vad är inte? Börjar man jämföra olika biblar så kan man se att de sex första verserna i kapitel 9 som jag har läst här, de översätts i vissa biblar som framtida, det ska gå upp ett ljus, och på andra ställen som dåtida, det har gått upp ett ljus, och i några biblar i nutid, det går upp ett ljus. Hebreiskan är inte alltid så tydlig med vilket tempus som är korrekt. Men Jesaja har fått se detta. Han beskriver någonting som Gud har visat honom. Så kanske är det så att han uttalar sig om dåtid. De har fått se, eller ljuset har gått upp, därför att han har sett det redan. Som om det hade hänt. Som om det vore verklighet. Man kan översätta olika, och det är inte nödvändigtvis rätt eller fel. För Jesaja poängterar, det är säkert. Det jag såg är säkert. Jag kunde se det framför mig. Jag såg det komma. Men när han kommer till vers 7. Då blir han uttryckligen framåtblickande. Då är det specifikt så att han säger, det ska utbredas. Det ska bli stort, friden ska bli utan gräns, utan slut. Vi har fått se en del av det Jesaja talade om gå i uppfyllelse. Matteus har som sagt stämplat det. När han har tittat på Jesu liv som det ögonvittne han var, så har han sagt, det här uppfyllde den profetian, det här uppfyllde den, det uppfyllde den. Davids son har kommit, Guds rike har brutit in, men det har inte blommat ut helt och fullt. Redan för de som först hörde Jesaja måste de ha haft sina tvivel. Vad menar du? Det här låter lite för bra för att vara sant. Kolla här på kung Ahas, det är liksom inte direkt en guldålder. Och hur kan vi lita på dig, Jesaja, att det ska bli bra? Och när ska det bli det? Och den sista meningen i vårt avsnitt är det som ska ge grunden och liksom förankringen för det hela. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Det är flera ord där som är svåra att förstå. Så om vi ska ta någon slags tröst från det måste vi veta vad det betyder. Sebaot betyder att Gud är arméernas eller härskarornas Gud. Att han har änglar i oändligt antal som han kan skicka för att göra sitt uppdrag. Till exempel att möta några enkla herdar i natten utanför Betlehem och säga att Messias är född. Men lidelse då? Ja, det är ett ord för kärlek eller passion eller kanske rent av svartsjuka. Gud står inte ut med att se sin älskade skapelse och sina älskade människor fara illa. Han måste agera. Och eftersom Jesaja säger att det är inte någon människa som ska göra detta, den enda förankringen som behövs, den är i Guds egen karaktär. Guds kärlek, det är skälet till att vi kan lita på att det här ska hända. Då kan vi som lever 2700 år efter Jesaja konstatera att om det är Guds kärlek det hänger på, ja, då har vi ännu mer att lita på och ännu mer att gå på än Jesaja. För vi har sett Jesus födas och leva. Vi har sett honom möta och älska människor som andra föraktade och såg ner på. Och vi har sett honom gå i döden och be till Gud, till och med för sina egna bödlar. Vi har hört att han har uppstått. Och så skriver Paulus i ett av breven i Nya Testamentet så här. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Om det är Guds kärlek det hänger på, att det ska gå i uppfyllelse det Jesaja såg, då vet vi att det kommer bli verklighet. För så mycket har Gud älskat oss att han inte ens höll tillbaka sitt eget liv utan gav oss Jesus, hans liv och hans död och uppståndelse, för att vi ska få en frid utan gräns för evig tid. Vi ber tillsammans. Gud, när vi ser oss omkring i världen just nu så ser vi så mycket som är märkt av mörkret och dödens skugga. Och så kan vi känna det i våra egna liv också. Antingen det är i vår kropp eller i vår själ, så kan vi känna av mörkret, Gud. Det är inte bara utanför, det är också inuti. Och vi famlar när det beror på oss själva, efter hur vi ska leva. Så Gud, kom och lys upp. Tack för att du har kommit och lyst upp vårt mörker. Tack för att du valde att bli människa för vår skull. Tack för att du valde att bli en av oss för att rädda våra liv för tid och evighet. Herre, vi ber att du ska ge oss del i den glädje och frid som hör till julens budskap, därför att en son har blivit oss given, din son. Så låt oss få fira stor glädje inför dig, Gud. Och låt julens budskap få fortsätta bredas ut så att Guds rike får gå framåt i världen. Får leda till frid mellan människor och dig, Gud, men också människor emellan. Låt julens budskap få genomsyra våra liv och vår värld. I Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Vi sjunger tillsammans. Det är en ros utsprungen. Ber kyrkans förbön tillsammans. Ja, Gud, vi tackar dig för att julens tid är inne. Vi tackar dig för att de goda nyheterna om Jesus hörs på så många håll och på så många sätt runt om i vårt land, i vår stad och runt om i stora delar av vår värld. Så Gud, vi ber att det budskapet och den här tiden inte ska gå någon förbi utan få väcka människors längtan och förundran. Låt människor få höra evangeliet om Jesus och ta emot det i tro, Herre. Vi ber för kristna runt om i världen som får fira jul under rädsla och hot på grund av sin tro. Gud, vi har sett juldagsgudstjänster hemsökas av terrordåd många av de senaste åren. Och vi ber att du beskyddar och bevarar alla de som vill fira jul tillsammans den här dagen och under de kommande dagarna. Låt inte rädslan, mörkret eller hatet få överhanden. Tack för att du i Jesus kommer med frid. Vi ber att budskapet om Jesus också ska få leda till frid och fred och försoning mellan människor och grupper, Herre. Vi ber också för krigshärdar runt om i världen som så akut och desperat behöver goda nyheter och behöver fred. Herre, vi tänker på krigsoffer i Sudan, Ukraina och i Mellanöstern, i Israel och Palestina. Herre, förbarma dig och låt din kärlek få ersätta hatet mellan människor och folk. Gud, vi vill be för oss själva i Roseniuskyrkan och i vår gemenskap. Vi ber att kyrkan ska få fortsätta vara ett öppet hem för den som söker efter friden du Jesus kan erbjuda. Vi ber att det här ska vara en plats där de som kanske vandrar i mörker eller känner av smärta och svårigheter i livet, som undrar om det finns en Gud som bryr sig, ska få komma och få möta dig Jesus. Vi ber för människor som i vår gemenskap eller bland våra nära och kära som just nu har en särskilt tuff eller tung period. Vi ber för dem som kämpar med sjukdom i sin kropp eller sin själ. För dem som förlorat någon anhörig och lider av sorg. För någon som summerar ett svårt år eller blickar framåt mot ett kommande osäkert. Herre, vi nämner dem nu inför dig och vi ber att du också ger oss klarhet över vilka människor vi ska visa omsorg om och kanske höra av oss till under julhelgerna. Och kraft att orka vara en lyssnande och varm gemenskap för dem. Herre, tack för att du lyser upp vårt mörker. Ge oss en tro på Jesus som hjälper oss att hålla ut vad vi än möter. Tack för att du hör oss när vi ber, Gud. Så vill vi nu be den bön som du, Jesus, lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondom. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren var det här.
Välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Varsågoda och sitt. Då börjar det vara dags för mig att säga tack för att ni har velat fira jul med oss här i Roseniuskyrkan idag. Ni är välkomna tillbaka på söndag. Då är det gudstjänst klockan 11 igen med predikan av Claes Jönsson. Vi ska avsluta vår gudstjänst här idag genom att tillsammans sjunga Dagen är kommen och sen genom att få höra ett postludium sjungas för oss. Om du har några frågor eller funderingar om Roseniuskyrkan eller vår gudstjänst idag så finns jag utanför portarna efter postludiet. Tack för idag.
Amen.